Socialdemokraterna är klart störst i förhandsrösterna. Över 24% för dem. Vi ser hur det jublas där bland Socialdemokraterna.
Socialdemokraterna går framåt medan Sannfinländarna är den stora förloraren i kommunal- och välfärdsområdesvalen. Vad beror de här resultaten på och hur kommer våra liv påverkas nu? Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och igår kväll ringde jag upp Thomas Karv. Han är docent i statsvetenskap på Åbo Akademi, och den kommande kvarten ska han hjälpa oss förstå dubbelvalets resultat och hur det här kommer inverka på oss. När jag ser på klockan så är den 22.43 på söndag kväll. För de senaste nyheterna kan du förstås klicka in dig på Yle-appen eller svenska.yle.fi. Thomas Karv, valkvällen lider mot sitt slut. Vi har prognoser för båda valen. Berätta spontana reaktioner.
Ja, det har nog varit en väldigt intensiv kväll, kan man ju lugnt säga. Att jag nu själv heter siffror upp i halsen redan nu, och kvällen är ju ändå ganska relativt ung faktiskt ännu. Ja. Mina prognoserna har kommit, men det finns nog jättemycket ännu att hålla reda på, speciellt när det kommer till lokala val i diverse kommuner. Så det har nog varit väldigt intensivt, och det här med att hålla reda på två val samtidigt, så det har nog varit utmanande, får man lugnt säga.
Ja. Om vi börjar med att se på välfärdsområdesvalet, vilka resultat sticker ut?
Ja, alltså den här stora grejen är väl nog kanske ändå Sannfinländarnas, vad ska man säga, inte kan man kalla det kollaps heller, men väldigt dåliga valresultat, så kan man väl uttrycka det. De tappar ju 3,3 procentenheter, vilket är en väldigt stort tapp på väldigt kort tid. Så det sticker ju förstås ut. I mer positiv riktning sticker Socialdemokraternas resultat ut, som då ökar med 3 procentenheter och blir det ganska nästan överlägset största partiet, ändå 2 procentenheters marginal till Samlingspartiet just nu, så att det finns en tydlig vinnare och en tydlig förlorare i det här välfärdsområdesvalet.
Mm. Om vi då hoppar till kommunalvalen, ser vi liknande siffror där?
Jo då, precis. På samma sätt ser ju Socialdemokraterna ut att vinna det här kommunalvalet, och det här är ju då första gången sen, vad blir det, 2004, då något annat parti än Samlingspartiet blir störst i ett kommunalval, så det är ju nästan lite historiskt.
Ja.
Minns inte exakt när sen Socialdemokraterna skulle bli störst i ett kommunalval, men var det Socialdemokraterna som var 2004 också? Ja, exakt så var det.
Ja.
Så de har återtagit tronen efter 20 år.
Spännande. I talande stund ser det ju alltså ut som att Samlingspartiet och speciellt Sannfinländarna har gjort dåliga val. De här partierna är ju största och viktigaste i regeringen just nu. Kan det här valet liksom fungera som en protest mot regeringens politik, eller vad tror du?
Ja, alltså allting tyder ju nog faktiskt på det. Men de flesta oppositionspartier verkar ju ha gått framåt i bägge valen. Och samtidigt som då regeringspartierna, de flesta verkar ha minskat i bägge valen. Så det finns ju en klar opposition-regeringsdynamik här i valresultatet, helt klart. Men då samtidigt, ifall man då börjar kolla lite mer noggrant på de här valresultaten, så är ändå Samlingspartiet faktiskt öka sitt understöd i kommunalvalet med 0,2 procentenheter i nuläget. Så där har de ju inte per definition förlorat. De har förlorat sin första plats, men i faktiska röster har de ju ändå ökat. Medan de då i välfärdsområdesvalet faktiskt har tappat röster. Så jag menar, det är också ganska intressant dynamik att ett parti går framåt ett val samtidigt som man går bakåt ett annat val. Vilket är också väldigt intressant, för det antyder ju att många väljare har valt att byta parti mellan valen. Så vilket är ganska unikt i Finland, när vi aldrig haft något sånt här förr. Och samma är det också med gröna. Gröna går framåt i välfärdsområdesvalet samtidigt som de tappar i kommunalvalet. Och detsamma ser också ut att gälla SFP. Så det är väldigt mycket intressant. Och det här kan ju också delvis förklaras av att Helsingfors inte räknas in i välfärdsområdesvalsresultat eftersom de inte har något välfärdsområdesval. Men det ser ju lite intressant ut.
Ja, om vi går tillbaka till det här med att det är två stora regeringspartier som det inte har gått så bra för. Vad ska man egentligen tycka om att rikspolitik inverkar på kommunal- och välfärdspolitik? Det är ju egentligen helt olika frågor.
Ja, alltså det är ju en väldigt bra fråga förstås. Men att i och med speciellt när det kommer till välfärdsområdesvalet så är ju välfärdsområdena beroende av finansiering från regeringen, från statligt håll. Så välfärdsområdena är ju per definition ganska bakbundna eller helt bundna av hur mycket medel de får från statligt håll. Sen så har de förstås möjlighet att besluta hur man ska fördela de resurser man får, vad som ska prioriteras och allting sånt. Men det är ju ändå staten som sitter på pengapotten. Så det är ju ganska klart att det här blir ju en oppositionsregeringsdynamik när det kommer till välfärdsområdesvalen, när så mycket ändå styrs från statligt håll och riksdagen. Så att det är ju ändå ganska logiskt om man uttrycker sig så. Och samtidigt så intar ju väljarna helt insyn i allting som händer på lokal nivå och på regional nivå, men man följer, de flesta följer ju med ändå den nationella politiken. Så hur man tycker om hur landet går för tillfället så brukar ju också återspegla hur man sen röstar i ett kommunalval. Alltså, finns det ju en, vad ska man säga, total korrelation här emellan, men att klart det inverkar.
Jag tycker vi tittar lite på Svensk Finland. Thomas, vad kan man säga om kommunerna och städerna i Svensk Finland?
Ja, det finns otroligt mycket man kan säga faktiskt. Och vad ska man ta som det här största ur ett finlandssvenskt perspektiv, så ser ju SFP ut att tappa ett mandat i Helsingfors i kommunfullmäktige, vilket betyder att de troligtvis kommer att tappa sin stadsstyrelsepost. Eftersom att det sägs att det brukar krävas 5 mandat i Helsingfors för att man ska få en plats i stadsstyrelsen, och om de tappar ett mandat så har de bara 4 kvar, och det skulle då vara väldigt, väldigt utmanande för SFP just där.
Mm.
Sen ifall man ser kanske på lite mindre kommuner, vi kan ta till exempel Vöra, som jag tycker är intressant, som har varit mycket i ropet den senaste månaden med Kai.
Mm.
Vöra har ju då varit, vad ska man nu säga, ökänt efter senaste kommunalvalet för att endast ett parti fick mandat i kommunalvalet. SFP satt på alla, var det 27 eller 24 platser där. Men nu ser Socialdemokraterna ut att ta ett mandat där igen. Så Vöra går från att vara en enpartikommun till att vara en tvåpartikommun. Så det är ju också lite roligt.
Ja, intressant.
Men alltså, som sagt, det finns jättemånga kommuner och varenda lilla kommun så förtjänar ju att gå sig igenom, för det har hänt saker. Så till exempel så ser KD i Larsmo ut att behålla sin majoritet i fullmäktige som de fick efter senaste valet. Det är ganska intressant. Sen i Vasa så var det väldigt, väldigt långsamma med att räkna rösterna där av någon orsak. Så det är väldigt, väldigt osäkert just i detta nu ifall SFP kommer att behålla sin ställning där. Men att, så ser det i alla fall ut. Så trots att SFP då nationellt ser ut att backa när det kommer till kommunala val, så har de ändå på i vissa kommuner gjort ett väldigt starkt val. Så det här visar ju också att trots att folk röstar också lokalt. Jag menar, SFP kan på lokal nivå gjort väldigt väl ifrån sig, och det här har då väljarna belönat. Medan då i vissa andra kommuner så har inte varit fallet. Så att inte kan man bara där lika med tecken mellan populär regering, opopulär regering och ett valresultat i kommunalvalet, men att det hänger ihop ändå delvis.
Mm. Jag och säkert också många lyssnare så undrar nu lite hur våra liv påverkas av de här valen. Hur förändras Finland efter det här?
Inte kommer Finland att förändras på grund av det här valresultatet, och inte tror jag heller att det på lokal nivå kommer att känna desto större förändringar i någon kommun, vad jag då kan komma på utgående från just det här valresultatet, utan i de flesta kommuner så är det parti som har styrt och ställt inför det här valet som också kommer att fortsätta att styra och ställa efter det här valet. Och trots att det kanske har varit maktskifte i någon kommun, så har det inte varit av den karaktären att det skulle totalt ändra vardagen för vanligt folk som bor där kommunerna.
Mm.
Så att väldigt små skillnader i vardagen för folk. Det är väldigt tråkiga svar, men det är väldigt sällan ett kommunalvalsresultat har en stor inverkan på vardagen.
Nu har vi ju alltså haft ett dubbelval och det här var ju faktiskt Finlands första förutom ett 1996. Tror du att det här faktumet att det har varit ett dubbelval kan ha påverkat resultaten?
Ja, det är ju väldigt intressant fråga. Det krävs ju förstås djupare analyser kring det här, men som man redan har sett så har ju vissa partier gått framåt i ena valet samtidigt som man har backat i det andra valet. Och det är ju ganska intressant. Det betyder ju också att väljarna har ändå insett att det här är två olika nivåer och man har olika preferenser beroende på nivå. Man tycker kanske att ett parti är jättebra lokalt men gör en dålig politik i välfärdsområdesvalet. Så där finns det inte någon automatik att man väljer att stödja samma parti i bägge valen som kanske många har förväntat sig att det skulle finnas. Och det här är ändå ganska fascinerande att man märker så tydligt att folk har faktiskt insett att det är två olika val.
Ja.
Och det tycker jag personligen är väldigt positivt i alla fall.
Nu ser vi också att valdeltagande är lite högre i kommunalvalen än i välfärdsområdesvalen. Vad kan den här skillnaden bero på?
Ja, alltså, det kan väl delvis förklaras av att Helsingfors inte har något välfärdsområdesval och att Helsingfors i kommunalval brukar ha ett högre valdeltagande än landet i medeltal.
Mm.
Så det kan ju delvis förklara det. Samtidigt så misstänker jag ändå att en del har valt att endast rösta i kommunalval och valt att av protest inte rösta i välfärdsområdesval just för att man har varit väldigt missnöjd med välfärdsområdet av olika orsaker och därmed valt att protestera genom att inte alls rösta.
Mm.
Säkert en del har resonerat på det sättet, men det är väldigt svårt i nuläget att säga exakt hur många, men att jag hade i alla fall förväntat mig att det skulle vara någon typ av marginal mellan de här två valen i alla fall.
Okej, ja. Jag har hört en del spekulation före de här valen att valdeltagandet skulle vara lågt eftersom att det är ganska komplicerat. Det är två olika val och det har nyligen bytt i det här välfärdsområdesvalen.
Mm.
Vad kan vi säga om valdeltagande nu då? Är det här typiskt för kommunalval och välfärdsområdesval?
Alltså det är vårt andra välfärdsområdesval och förra gången så var det väl 47,5% valdeltagande i välfärdsområdesvalet och nu var det väl upp till 51,7 eller något liknande. Så är någonstans.
Mm.
Så det betyder ju att trots att kommunalvalsvaldeltagandet har sjunkit så har det ökat i välfärdsområdesvalet. Så det är ju någonting negativt och någonting positivt.
Mm.
Men att sett ur ett historiskt perspektiv så är det väl nog, kan det vara det lägsta valdeltagande vi har haft i ett kommunalval, i alla fall i modern tid.
Jaha, ja.
Så det är ju oroväckande. Man hade kanske förväntat sig att de här två valen ihop ska öka på det allmänna intresset och entusiasmen och på det sättet fått upp valdeltagande också i kommunalvalet. Men det är ju helt klart misslyckats. Så det här är också i linje med vad alla prognoser och statsvetare och övriga inför valet varnade för, att mycket tyder på att vi kommer få ett sjunkande valdeltagande, speciellt i kommunalvalet.
Mm.
För att man har också märkt det att folk har inte riktigt så att säga taggat till det här valet helt enkelt. Det har varit ganska lam valrörelse generellt, om man kan uttrycka sig så. Det har inte riktigt hettat till.
Ja.
Det såg man ju också här i valdebatten här och inför valet. Det var ju nästan varje kväll en valdebatt här som sändes på tv denna vecka. Också där tyckte jag det inte riktigt hettade till nämnvärt.
Nä.
Och det här tycker jag också man har sett ute på fältet, att folk har inte riktigt tänt till för det här valet.
Nä.
Det kan ju delvis bero på en valtrötthet genom att vi har förra året så gick folk och röstade tre gånger. Det var ju två gånger presidentvalet och en gång EU-valet. Samtidigt som det är jättemycket annat som är på gång i världen just nu som gör att man kanske inte riktigt fokuserar på det här lokala och regionala utan mer följer med vad som händer i USA till exempel och vad som händer i Ukraina.
Det här såg man ju också i partiledardebatten där fokuset ganska långt låg på rikspolitik.
Ja, exakt. Alltså, alla debatter hade ju en tydlig opposition kontra regeringsdynamik.
Ja.
Och trots att jag personligen tyckte det var väldigt intressant att följa med det här, jag tyckte att så bör det ju vara när man närmar sig ett val, eller speciellt i det här fallet. Det var ju, vad har vi nu, totalt 314 olika val ifall man räknar ihop alla kommunalval och välfärdsområdesval. Så ifall man ska kunna ha en debatt kring det här så måste man ju på något sätt få det till en nationell nivå för att det ska som funka.
Ja.
Så att, jag förstår ju att det blev på det här sättet, men att det kan ju förstås vara väldigt confusing så att säga för åhörare.
Tack för det här, Thomas Karp.
Ja, stort tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Maja Nordman. Idag tillsammans med Thomas Karp som är docent i statsvetenskap på Åbo Akademi. Jag understryker ännu att det här avsnittet spelades in lite för 11 på söndag kväll och de senaste nyheterna hittar du alltid på Yle-appen eller på svenska.yle.fi. Lukas Dahlström är producent.